lyssnar på Spelsnack avsnitt 551 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå eller?
Och det var ingen gäst idag så det var bara vi tre faktiskt.
Ja.
Vi har en väldigt liten gäst med oss.
Ja,
men jag tror inte hon säger så mycket.
Nej, hon försöker jaga efter min sladd på hörlurarna.
Så att... Jag tänkte att det är så här de utannonserar att de är gravida.
Ja, okej, nej. Sån liten gäst har vi inte med.
Nej, det är ingen mikroskopisk gäst.
Nej.
Men det är en gäst som är så pass liten att hon kan bita Jimmys lillfinger.
Fan, jag har miljontals mikroskopiska gäster.
Såklart du har, Oliver.
Dina favoritgäster. Bjuder dem på teparty då och då.
Eller du skulle säga att du släppte ut dem precis när vi började podda.
Mina toalettsimmare. Toalettdykare.
Oh, herregud. Ja, nu var det ju faktiskt ett tag sedan det var bara vi tre. Eller ett tag sedan, det var några veckor sedan.
Har ni hört ordet pissruska förut?
Nej.
Är det, vad det låter som?
Pissruska? Det var jag kollade på The Sopranos idag. Och
det känns som att jag borde ha sett det.
Ja, men alltså, det var ju liksom... Det var en karaktär sa typ... jag får mig att det var att han klagade på att han är gammal. Börjar bli gammal och börjar få rynkor och grejer. Så han sa typ, it looks like an old lady's cunt. Och aha, så översattes det till... Det ser ut som pissruska.
Va?
Och jag bara, jag har aldrig hört detta ordet. Men det är tydligen liksom ett... Alltså, så här med glimten i ögat. Men ändå nedsättande ord om antingen... prostituerade eller sängvätare. Vilket känns som en väldigt konstig liksom...
översättning?
Konstig... Alltså att det är antingen prostituerade eller sängvätare liksom. Det är ganska wide margins där liksom mellan de två grejerna. So the more you know. Pissruska.
Verkligen.
Och, dagens ord.
Pissruska låter ju som när det är någon snubbe som står vid vägkanten och kissar och sen så finns det inget toapapper så skakar han av snoppen.
Ja, men jag tänkte också skaka på snoppen. Ja. Men det ska vi inte prata om.
Förlåt.
Hur vi skakar på snoppen.
Nej, men använd toalettpapper. Sitt ner när ni pissar. Stå inte upp och spruta er skit överallt som är hela grobianer. Alltså folk blir... Alltså jag har lärt mig att... Är jag en minoritet som sitter ner när jag kissar?
Nej, jag sitter också ner. Jag har alltid suttit.
Jag också.
Va? Har du?
Ja, förutom i skogen då.
Ja. Nej, jag har alltid
suttit. Då sitter man förvisso på huk.
Jag skulle säga liksom, när det har tagits upp liksom att alltså, killarna borde sitta ner typ på sociala medier så är det liksom massa folk som kommer ut ur liksom the woodworks och bara jag är väl fan inte bög eller jag står upp när jag pissar.
Mm, och jag känner liksom överallt sen.
Ifall du står upp och pissar då är du fan nasty. Då är du en äcklig människa. Alltså det är så jag tänker. Det, liksom, alltså, det finns säkert bögar som står upp när de pissar också. För att de är fucking nasty. Era äckliga jävlar. Ifall du lyssnar på detta nu och står upp när du pissar så är du fan vidrig och jag vill inte känna dig.
Nej, men man kan stå och kissa om man liksom kan kontrollera och städa efter sig om det skulle vara så att det spiller utanför.
Men man gör ju inte det. Det är därför alla är liksom public restrooms, offentliga toaletter, de är så jävla nasty för att liksom snubbar med sina jävla slångs står och bara okontrollerat bara spruta piss över hela jävla på väggarna på golvet. Ja. Sitt ner för helvete.
Ja, men alltså det finns ju inget värre än när man går in på en toalett och så ser man liksom att det dels är väldigt blött precis framför toasitsen. Och så ska man liksom då sätta sig och dra ner sina byxor där. Och det vill man ju liksom inte lägga byxorna i direkt. Och dessutom, ganska många gånger som man kommer in så är det blött på toastolen. Och man vet inte om det är så att någon inte har fällt ner locket och skvätt vatten. Eller om det är kiss. Jag hatar det verkligen. Jag vill inte torka bort grejer från liksom toasitsen när jag kommer in på toaletten. Det ska vara liksom rent, städat och helst torrt.
Och apropå fräscha toaletter, vi ska prata om Tokyo Game Show. Där de har framtidens toaletter.
Ja, okej, det är lika bra för att jag höll på att gå in på...
Alltså, ja, jag tänkte att vi lämnar dig innan ni säger någonting dumt.
Ja, det är ju lite. Alltså, jag sa att jag vill inte känna dumt. Dig.
Men nu ska vi inte prata mer om toaletter. Det är väl så långt vi kommer.
Röd,
ja, jag kokar av ilska av alla ord som flyger här.
Nej, du är generad som vanligt.
Men nej, jag är inte generad. Det är liksom ingen fara på att någon tova, men vi ska inte prata om toaletter. Vi ska prata om Tokyo Game Show, för det har varit den senaste veckan.
Nu får vi kommentarer om bara, fan, det är alltså vanligt, så här, lite snack om toaletter är okej, men alltså det, den här veckan gick ni fan över en gräns. Jag tycker att liksom vissa står fråga. Upp och är stolta men... över att stå upp.
Vi gjorde det till en politisk fråga.
Era äckliga jävlar.
I Sverige så kan vi inte ha den här, vi kan inte ha den här hemskt infekterade debatten om toaletter där alla kan gå. Som i USA, där de är helt bortom sig att killar och tjejer kan gå på samma toa. Och vi bara, alltså det gör vi här väldigt ofta.
Toaletterna blir betydligt bättre på Filmstaden och grejer sen det blir unisex-toaletter.
Oh, en sak som jag måste bara säga. Vårt huvudkontor i Norge, på det stället jag jobbar på, deras toaletter, där de är liksom de manligt utmärkta toaletterna, bara pissoarer. Och man bara, okej, om jag måste liksom göra nummer två, vill jag göra det i en pissoar?
Jag hade fan gjort det bara för att liksom statuera ett exempel. Bara okej, här har ni den skit som någon stackars jävel får liksom typ pressa ner, stampa ner i liksom...
Nej.
Det var väl på flygplatsen i Schiphol som de hade liksom satt en sån liten flugklistermärke eller någonting sånt. För att det var så många snubbar som kissade utanför. Och så fort de satte det här lilla klistermärket så började de liksom sikta på det istället. Så då var det liksom en jättestor förbättring.
Så juvenilt. Åh, target practice.
Ja.
Ja. Men vi ska prata om... Vi ska prata om Tokyo Game Show, Oliver.
Gillar också, Jimmy. Nu ska vi inte prata om toaletter.
Jag vet, och sen så halkar vi in på toaletter. Ja,
men closing statement. Homofobi är den sämsta ursäkten till att stå upp och pissa och bara liksom sprida hela pissdroplets över hela lägenheten, okej? Okay? Alltså ifall det är så att ni har ett så här, alltså en skelettsjukdom så att ni inte kan sitta ner, då köper jag det, men då vill jag fan se er skita stående också. Nu är jag klar.
Nej. Toasnacket är över.
Det finns ju vissa sjukdomar som gör att det är väldigt svårt för en att sitta ner och kissa. Men,
men då
hindrar en ju inte från att torka av efter sig i så fall.
Så, välkommen till Bullen. Ni kan skriva in och fråga era pinsamma toa-historier.
Skicka inte era penisfrågor till mig.
Så svarar vi dem i nästa avsnitt. Men nu har vi varit på den tangent. Så nu ska vi prata om Tokyo Game Show. För där har vi haft, eller ja, vi kommer inte prata så mycket om Tokyo Game Show egentligen. Men både Xbox och Sony hade liksom sina prestationer i anslutning till det. Jag vet inte om Sony är på Tokyo Game Show eller de bara hade sin State of Play i samband. Men Xbox hade en stream där i alla fall. Och jag tror inte att det kommer ha så mycket att säga om Xbox-streamen. Jag tror inte att du hade sett den, Oliver.
Hur tror ni toaletterna på Tokyo Game Show var?
Och jag tror att de precis som på alla andra stora ställen vidriga. Eller så kanske de är jättebra på att städa.
Det är ändå Japan liksom.
De har kanske är jättebra på att städa där. Så att det spelar, om någon råkar kissa utanför så går typ sirenerna i någon liksom stackars städares kontor. Och så springer de dit och tvättar på en gång.
De har ju toa AI där liksom.
Sen är det så här autolås om en person kissar utanför. Ja. Så den blir inlåst och sen ställd inför rätta.
Vi såg ju den filmen. Var det Perfect Days?
Ja.
Som handlar om en person som faktiskt städar toaletter i Tokyo. Visst var han i Tokyo, va?
Jag vill minnas det.
Jättebra film, by the way. Den borde
jättefin.
Alla se. Jättefin. Du somnade.
Handlar den om
toalettstädning? Ja, men det var ju typ 10 minuter.
Vad sa du, Oliver?
Är det en film som handlar om toalettstädning?
Nej, alltså han jobbar med toalettstädning och man får liksom följa hans vardag i princip.
Okej.
Det var väldigt bra.
Jag ska inte ta upp toaletten mer nu.
Nej, inget mer om det. Jag vet, Oliver, jag vet en sak som de visade. Vi fick se mer av Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Och det kommer förmodligen inte släppas i år, så liksom.
Men fortfarande inte ens liksom coming next year eller whatever.
Nej, men...
Ingenting.
Nej, men nu har vi sett lite mer. Jag kommer inte ihåg, vad tyckte du typ när den första reveal-trailen visades? på det spelet. För jag kommer ihåg att folk var så himla anti och tyckte att det såg typ själlöst ut. Jag minns inte var du ställde dig riktigt i den diskussionen, om du tyckte att det såg bra ut från första början, men hur känner du nu?
Jag vill minnas, nu är någon som gräver fram typ det klippet från den veckan när du utan att säga, så jag bara, oh my fucking god, it's fucking amazing. Men jag vill minnas att jag var neutral, lutande mot positiv, liksom.
Mm.
För att jag vet att det börjar bli liksom, remakes är liksom... Det är remix och remasters på allting nu. Och det börjar bli liksom tjatigt. Men ifall de är liksom en remake kommer ut och är svinbra som typ liksom Resident Evil 4 nu senast. Eller Dead Space. Men då klagar jag inte. Och visserligen hade jag hellre sett ett helt nytt Dead Space. Ja. Men hellre en remake av ettan än ingenting, känner jag. Och Konami har man ju känt liksom i flera år nu liksom att de kommer aldrig göra liksom ett big budget spel igen. De kommer köra på sina pachinkos.
Fast det, nu har de kommit in mot spelsvängen igen ju. De har varit typ MIA hur länge som helst.
Precis. Så jag känner liksom alltså av alla hellre en remake av trean än typ Metal Gear Survive eller vad fan det heter.
Mm.
Där man liksom försöker, men nu det här är vad vi liksom gör med varumärket efter Kojima. Då är det liksom hellre att vi gör exakt vad Kojima gjorde till punkt och pricka. Och det visste vi inte då vid första utannonseringen liksom. Men nu vet vi liksom att alltså, det kommer vara en extremt trogen remake, så till den grad att liksom all dialog och alla mellansekvenser och allting är fortfarande exakt som det var förut, förutom med liksom då med de nya grafiska uppgraderingarna.
Hur känner du över röstskådespelarna? Alltså jag vet, du har ju spelat väldigt mycket och liksom har gillat originalen. Vad känner du? Att Amanda sa någonting när vi tittade på det, hon var, det känns jättekonstigt att se den här upphottade grafiken och röstskådespelarna låter som bajs.
Och det gör, och hon har rätt, det är konstigt. För att det är, visserligen så jag för mig liksom att det ändå var mocap även då. Så att det är liksom inte så här PS2 handritade animationer. Så att det var ändå, det kunde varit värre liksom med tanke på hur gammalt spelet är. Men alltså, och där tror jag att jag har sagt på podden förut liksom, när vi fick reda på att det kommer vara exakt samma dialog och liksom, och inte bara samma dialog som typ, för att i Twin Snakes exempelvis så var dialogen samma, men de hade spelat in det igen.
Ja.
Man kan ju diskutera liksom hur lyckat det var. Jag tror att de flesta föredrar nog ändå originalet. Men redan då kände jag liksom att det kommer vara jävligt konstigt. Liksom särskilt nu när grafik och ansiktsanimationer och allting är så pass liksom lifelike och fotorealistiskt nästan, att det kommer bli konstigt att höra den här dialogen komma ut av de här liksom 2024 ansiktsmodellerna eller karaktärsmodellerna. Men det är också, alltså när det kommer till Snake Eater, en remake av Snake Eater, så är det lite damned if you do, damned if you don't. För att fans är liksom i första hand är de fans av Hideo Kojima och fans av Konami i andra hand liksom. Och om man hade gjort ändringar så hade de hamnat under ett mikroskop som bara den alltså. Och allting hade verkligen skärskådats.
Det är ju liksom ett sånt läge där man liksom aldrig kan vinna på något sätt. För byter man ut rösterna så kommer folk klaga på det. Har man kvar dem så kommer folk klaga på det. För att det låter liksom som kvinnliga och manliga Siri när man ser det.
Ja, så långt skulle det inte gå. Men det är väldigt liksom, alltså det är ändå... När kom, 20 år gammalt för det här laget.
Åh, herregud.
Men i kontexten så är det så himla stelbent. Det låter ju liksom som en dator och en läsröst.
Och det, alltså, det är, alltså, då var det liksom, det var väldigt imponerande liksom röstskådespel för den tiden. Men det har hänt så jävla mycket med skådespel i spelmediet under liksom på de här 20 åren. Ja, det kommer bli en grej. Och sen också liksom så vi fick se Eva som är en av liksom de större karaktärerna i spelet för första gången nu på Tokyo Game Show.
Det är hon på motorcykeln, va?
Ja, precis. Och man ser liksom det är verkligen det här liksom hon ser inte ut som en riktig människa. Liksom, det är vanligt idag i AAA-spel och grejer att liksom karaktärer har en ansiktsmodell.
Mm.
De är baserade på en riktig människa. Liksom. Och det, med det kommer liksom givetvis både den här detaljrikedomen men också små komplexiteter och imperfections i liksom hur ett ansikte är strukturerat.
Medan ja, förut lite, så... Det är lite typ som Final Fantasy VII Rebirth också. Liksom.
Ja,
de
exakt.
Karaktärerna ser ju inte heller ut som liksom riktiga människor.
Nej, de har liksom perfekta käklinjer, perfekta näsor, perfekta liksom ögonbryn. Liksom allting är typ perfekt symmetriskt och allting ser verkligen kliniskt rent ut. Och det blir liksom en... jag tycker att de har fått till Snake rätt bra. Mm. Men om man kollar på typ Ocelot också, som också är en väldigt liksom typ en väldigt, du vet, japansk konstnärsstil liksom. Ja, nej. Det, alltså kan inte varit lätt att liksom att gå den balansgången liksom. För man vill liksom att ja, men vi ska släppa ett spel som ser ut att ha släppts i år utan att ändra på någonting från liksom källmaterialet som släpptes för 20 år sedan. Men jag tror att alltså det är nog den säkrare vägen att gå.
Jo, det ska jag också säga. Men jag har alltid haft lite svårt för David Hayter som Snake också.
Jag älskar David Hayter som Snake.
Men det är alltså bara det, för att jag spelar de spelen typ 2014. Spelar jag ju alla. Och när vi kom liksom, då vi kom till Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, då var det ju så här att Kiefer Sutherland låter mer som en riktig människa, du vet,
ja.
David Hayter Snake.
Ja, precis.
Gear. Och man bara, uff.
Ja. Men liksom när man hör David Hayter liksom prata, liksom, han pratar inte som Snake. Och
tack och lov.
Och sen tror jag också att hade han fått spela in rösten som Snake idag så tror jag inte han låter så som
nej,
han gör
förmodligen
i trean
inte.
Heller. Så att det är ingenting som jag säger att David Hayter är dålig. Det är liksom,
det är en stilistiskt överdriven grej han gör. Precis som allt var med spel på den tiden. Liksom.
Mm.
Det ska bli intressant att se liksom, dels då hur mottagandet. För att vi har Silent Hill 2, vi har Metal Gear Solid 3 och båda de här två är liksom legendariska. Inte bara legendariska spelserier utan just tvåan i Silent Hill-serien och trean i Metal Gear-serien har liksom sån här legendstatus. Och det skulle bli intressant att se då liksom hur det mottas. För att vi har Bluebird Team som jag känner att de gör rätt val i vad de har gjort. Att liksom de har gjort om allting. Liksom, de har försökt liksom att vara så trogna till den liksom originala visionen. Originala visionen. Ursprungliga visionen. Samtidigt som man liksom uppdaterar liksom att ge James ett ansikte som ser ut att tillhöra en riktig människa och liksom som med alla karaktärer och gör om dialogen. Behåll dialogen som den är på pappret men liksom spela in den på nytt.
Mm. Jag tror det hjälper också att Silent Hill 2 liksom karaktärerna i Silent Hill 2 är enbart Silent Hill 2. Och sen har du Metal Gear Solid där liksom du har Snake från första Solid-spelet till fyran och även Peace Walker och lite sånt. Så att det är liksom det är en helt annan legacy där också.
Ja. Men så det är intressant. Det kommer bli liksom att se hur kommer fans och press liksom ta emot båda de här projekten. Kommer det som är nytt med Silent Hill 2 hårt kritiseras bara för att det är nytt? Eller kommer det som är gammalt och inte riktigt håller i trean stå ut. Så att, ja, nej, det blir intressant. Men det är weird alltså. De borde ha i alla fall liksom, man tycker att de vet när det här kommer släppas.
Inte i år.
Nej, men förmodligen inte. Men då fattar jag inte varför man inte liksom sätter ett datum för nästa år.
Men det kanske inte är så säkert att de känner att de kanske blir klara till nästa år. Eller så är det också att de kanske heller inte vill ringa in det någonstans, för att nu ser våren väldigt tjock ut och sen så bara, när släpps GTA 6?
Jag vet inte. Liksom, det jag ser av det, så tycker jag liksom att det här ser väldigt liksom far along ut i produktionen vid det här laget. Mm. Ja. Så ja, nej.
Jag är också väldigt pepp, även om jag hade ju min favorit i två.
Oh, men om man ska göra en remake, så är det inte tvåan man gör en remake på.
Tvåan är det bättre spelet.
Hade du tyckt det om du bara spelade tvåan?
Alltså, ja, jag tyckte att man tog konceptet från första spelet och gjorde det bättre.
Ja, men, jo, men, du, kände, men du kände
till... Jag var inte riktigt, ja, precis, jag kände till. Men jag var inte speciellt förtjust i det de ändrat i trean. Jag tyckte inte alls att det var lika kul. Ur liksom ett ställt perspektiv då. För det är det jag gillar med ett av de två andra. De känns som riktigt... Det är något sånt som pusselrum liksom du går in i. Och jag kände trean blev nästan lite för... De öppnade upp det mer och jag kände inte att det var lika spännande.
Jag gillar med kamouflagen och liksom... Och det är ju sådana ändringar som har gjorts inför remaken. Att det är ju mycket lättare att göra. Du kan liksom byta kamouflage utan att behöva gå in i menyer och grejer.
Mm.
Vilket är skönt. Men jag gillar trean och jag känner att alltså, i Konami istället, de säger liksom okej, vi greenlightar liksom en remake och sen kanske det är liksom att ja, men ifall den här säljer multum så kanske vi gör mer, men vi måste också liksom förbehålla oss liksom möjligheten att detta inte går hem jättebra och då blir det inga fler remakes. Om man då skulle göra liksom remake på tvåan, liksom introducera den här serien för en ny publik. Alltså tvåan funkar inte som en isolerad berättelse. Det bygger helt och hållet på... Hela grejen är liksom att Raiden går igenom en simulation av händelserna i första spelet.
Och jag vet. Men jag tror inte att man har gjort det här för en ny publik. Jag tror att det här är gjort för de som älskar trean. Det är därför man har valt trean. För det är nog det spelet i serien som mest håller kärt.
Men det är också det spel i hela serien som bäst står på egna ben.
Ja, absolut.
Det för även liksom det första spelet kommer med bagaget av liksom MS-DOS-spelen.
Mm. Men nu har vi ju collectionen. Så att man har i teoretiskt sett kunnat spela ettan och tvåan och trean och det.
Jo,
i en collection. Absolut. Så att det är inte som att det är liksom helt lost. Men jag såg också fram emot trean. Det ska bli kul. Det kommer jag definitivt spela när det kommer. Det känner jag definitivt. Amanda, såg du något roligt på Xbox-showen? Om du får välja ett spel.
Ja, alltså jag tyckte ju det mesta såg ganska likadant ut på den här showen och den var ganska så tråkig att se på. Däremot så såg jag ju det här Tanuki-spelet Pons Summer, där man fick åka runt som ett litet cykelbud i en Tanuki-skrud och bland annat hoppa med cykeln på hustak och dessutom glida runt på räls och sådant. Det såg väldigt mysigt ut.
Mm.
Så inte lika snyggt ut när man väl skulle liksom in i spelmomenten.
Nej, de animerade sekvenserna såg ju betydligt trevligare ut än vad faktiskt spelet gjorde som så. Men det var nog ett av de spelen som stack ut mest, för att det såg inte ut som ett animespel kan man säga. Eller liksom, de flesta hade liksom samma typ stil. Så att det var lite svårt att särskilja. Det var antingen liksom typ JRPG:n eller remasters av JRPG:n från 90-talet.
Mm. Det var kanske inte bara det naturligtvis.
Nej, men det
kändes som att många spel som var väldigt lika varandra avlöste varandra också. Mm. Men det här tyckte jag stack ut. Det kom ganska tidigt under showen också. Så kände man liksom att man blev lite exalterad i alla fall, för det var så gulligt.
Det var ju också ganska kul, för när vi började kolla på den här sändningen så var ju typ en av de första trailerserna var ju på Indiana Jones. Och det var att ingen av oss var nog beredda på att den skulle vara dubbad till japanska. Så det var som bara, Ja, så det var ganska kul. Ja, men det såg väl rätt och spännande ut. Jag tror att det som stack ut mest för mig, det var ett nytt spel som heter Threads of Time, som ska typ vara inspirerad av Chrono Trigger. Vilket jag tyckte så väldigt spännande ut. Så det är typ så här 2.5D RPG som är ganska poppis i tiden. Men det var i alla fall en ny grej som jag tyckte så spännande ut. Och sen så, jag tror faktiskt att Metaphor ReFantasio kommer bli ett riktigt kanonlir alltså. Jag känner på mig att jag kommer få många fina poäng i vår Critic-liga på det spelet.
Det är nästan så här bootleg Persona 5.
Ja, men det är från Persona 5-utvecklarna.
Jag vet.
Och det ska liksom vara typ nästa utveckling i den typen av spel, vilket jag tror att många, i alla fall när det liksom utannonseras, liksom kanske inte riktigt har förstått. Och sen så typ när de kommer med hela domedagskörerna, jag är så inne med det här spelet. Alltså.
Klart
det. Jag hoppas att det kommer bli riktigt bra. Sen vet jag inte om jag kommer ha tiden att lägga och spela det spelet så himla länge, för att Dragon Age The Veilguard kommer ju typ 2 veckor senare. Och jag hinner inte klämma 100 timmars spel på 2 veckor direkt.
Du får väl vänta med att spela det förstnämnda då?
Fuck that. Jag kommer köpa det på en gång, givetvis.
Okej. Du gör som du vill. Du är en stor kille nu.
Och sen fick jag egentligen Final Fantasy Pixel Remasters också ett Xbox-datum. Eller de kom ut till Xbox samma dag, så det är också kul. För det är ett spel som är, eller det är en samling jag har velat ha länge. Och jag ska äntligen kunna sätta mig och spela Final Fantasy 6.
Ja.
Men då finns ju också fortfarande problem med klara när man ska liksom ha tiden till det. Men jag tror inte vi har så mycket mer att säga om Xbox där egentligen. Nej. För att det var liksom, gillar man rollspel så fine. Liksom. Det var massa sånt på det. Men sen hade ju Sony sin visning några dagar tidigare med sin State of Play. Och där kanske inte heller var liksom de största nyheterna egentligen. Men de visade ju upp uppföljaren till Ghost of Tsushima. Som numera heter Ghost of Yotei. Är det någonting vi ser fram emot?
Mycket mer än jag gjorde Ghost of Tsushima när det visades upp.
På grund av?
Alltså jag vet inte. Alltså, egentligen så har ju Ghost of Tsushima en väldigt tjusig grafisk stil. Men jag tycker verkligen att de har tagit det till nästa nivå med det här spelet. Nu är det förvisso 5 år nyare när det släpps. Men jag tycker att det ser otroligt ut verkligen.
Vad känner du, Oliver? Du är nog den största Tsushima-frälsta personen här inne i alla fall.
Mm. Jo, ja, men det är nog. Jag skulle säga att Ghost of Tsushima är tveklöst det bästa så här, open world-spelet som Sony producerat på senare år. Liksom, om man jämför dem med, för det är ju några stycken med det här laget. Vi har 2 Horizon-spel, vi har Ghost of Tsushima, vi har Days Gone. Kanske är dem, jag vet inte.
man luras lite för att God of War-spelen är också ganska stora, även om de inte är open world, och även The Last of Us 2 var ju rätt så stort. Nej, jag vet, men det är därför att det kan vara en anledning till att man känner att det är många fler, även om det kanske inte är.
Ja, men alltså 2 Horizon-spel och så Days Gone och så detta, och så att...
Men även om man också ser till liksom andra open world-spel då? Typ hela Ubisofts katalog.
Ja, alltså Ghost of Tsushima är...
Det är ett bra sådant.
Ja, absolut. Ett riktigt bra sådant. När det kommer till liksom just den typen av open world-spel som följer ett visst mönster och liksom håller sig till väldigt etablerade och liksom tried and true liksom designpelare, så är Ghost of Tsushima liksom på toppen där uppe. Och det... Det har inte bara att göra med liksom settingen eller att det är just Japan eller samurai, utan liksom det är bara extremt tillfredsställande liksom från start hela vägen igenom, fluid gameplay med en story och karaktärer som aldrig riktigt, alltså det som dels är minnesvärda för det första, för jag pratade om detta med Adam nyligen, och liksom jag tänkte på Tsushima jämfört med liksom, alltså, i princip alla Assassin's Creed-spel. Och jag tänkte på liksom uppdragen jag gör, eller liksom sidouppdragen jag gör så här, 60 timmar in i Assassin's Creed, har väldigt sällan någonting att göra med liksom vad som startade hela narrativet från början, medan Tsushima liksom aldrig riktigt glömmer av vad fokuset i den här berättelsen är. Och när man kommer till slutet av den berättelsen och ställs inför sin farbror, och liksom det är väldigt liksom laddat känslomässigt, och man har liksom, man investerar i det. Eller jag investerade i det.
Mm. Tur att jag inte är spoilerkänslig.
Ja, men det, ja,
han
det
har en farbror.
Ja, det är ganska självklart vad man ställs inför.
Men, jag såg ju när du spelade det.
Ja, men det är en sak jag också tycker om med Ghost of Tsushima, det är också det att du får ju, för du har ju liksom de här två vägvalen att välja mellan egentligen. Det här med liksom att, går du för det här hedersamma eller liksom så här att, anser du att det typ är bullshit och bara så här, varför gör vi så här typ? Alltså utmanar du eller accepterar du? Och det går ju, det följer ju hela spelet igenom. Liksom, du har ju hela tiden dragningen mellan om du ska köra liksom här.
Det finns inga system i spelet som håller men koll på liksom.
Men du kan spela det så och berättelsen touchar vid det hela tiden. Så att du blir ju aldrig av med det.
Nej, nej. Jag vet,
även
det är
om
en
inte
grej
spelet
som,
håller koll på det.
Det är en grej som de som inte är så förtjusta i storyn i Ghost of Tsushima ofta pekar på är liksom att man blir hela tiden liksom trackad av sin farbror och alla i sin närhet av att men du saknar heder för att du liksom du har släppt samurai koden och nu är du liksom en bandit som gömmer dig och skär halsen av folk när de sover liksom, det finns ingen heder i det och därför är du du måste dö. Väldigt bra summerat av den moraliska liksom konflikten i spelet. Men då har vi många spelare som bara, jag ställt mig typ aldrig. Så varför blir jag liksom slagen över huvudet med detta när jag faktiskt spelar mer som en samurai snarare än en liksom shinobi eller vad det nu är.
Mm.
Och det kan jag förstå liksom att om man är sån, förutom då liksom det finns uppdrag som kräver stealth så att du kan just inte det. Ta dig igenom det här spelet utan att liksom skära halsen av folk när de sover, du vet.
Men, ja, men du tar också på dig masken och du har liksom ingen, vad ska man säga, herre.
Nej.
Som du tjänar.
Precis. Jag men, alltså, jag älskar Ghost of Tsushima och första gången jag spelade så tyckte jag det var riktigt bra, men det var liksom, ja men Jag tror inte jag hade det på min topp 5 det året.
Men åttonde gången däremot.
Nej, nu har jag spelat det 2 gånger. Eller om,
han höll nästan på att säga 3. Jag såg det på honom. Det var nästan så att
det kan fan vara 3. Jag kommer inte ens ihåg. Men det är mer än en i alla fall. Och det växer varje gång.
Alla 2 gångerna.
Så till en vidare grad att liksom jag slår mig själv lite. Över att jag inte hade det på min topp 5 i alla fall. För att jag hade Doom Eternal var där, Last of Us Part 2 var där, Half-Life Alyx var där, Ori and the Will of the Wisps var där och Final Fantasy 7 Remake var där. Och det hade jag ju sparkat ut på ändan idag. Alltså,
man är ju tillåten att revidera sin lista.
Ja, men det är absolut. Så att idag hade jag kastat ut Final Fantasy på gatan och inte för att det är ett pissspel, men jag är inte lika hög på det idag. Och slängt in Ghost där. Och det bara dryper av stil, det spelet. Det har en väldigt, liksom, de vet exakt vilken stil de vill liksom emulera. Det är liksom det här är det Kurosawa.
Men det ser man ju även i den här trailern. Alltså det är liksom så här, man ser verkligen vad de spänner musklerna i, vilka vyer de liksom visar.
Precis. Och allt sånt. Så att det är liksom, det ser inte ut som alla andra open world-spel. Det spelas mer som ett liksom väldigt väl tunat och väl slipat actionspel än ett liksom open world-spel typ som Assassin's Creed som aldrig riktigt har känts jättebra i sina strider. Med en story som har liksom ett fokus som de aldrig förråder. Och det är vad som höjer Ghost of Tsushima över liksom resten av den typen av spel för mig. Så när den här trailern visas upp och Adam frågar mig, för vi kollar på tillsammans, och han frågar mig innan, vad är the best case scenario sett till utannonseringar ikväll. Jag sa att jag tror inte att vi kommer få se något massivt. Jag tror att i bästa fall så får vi se något om Ghost of Tsushima 2. För att det känns liksom som att tiden är mogen. Och jag tror att det är liksom det enda liksom stora som är rimligt att hoppas på. Så när de avslutade med det så blev jag hype, och sen så såg jag någon som inte var Jin. Och jag var helt beredd på, jag vill se vad som är härnäst för Jin. Liksom, hur fortsätter hans liv när han inte längre har det som han har haft hela sitt liv. Liksom, alltså sin familj och sitt namn och sin mark och sin klan och sin kod. Liksom sin moraliska kod. Och strippa bort allt det. Vad händer med den här karaktären? Och det visar sig att vi får en helt ny karaktär 300 år in i framtiden. Så min första reaktion var lite, jag hade velat se mer Jin, men liksom bara ett par timmar liksom efter att ha tänkt på det så känner jag, fan, Jins berättelse avslutades perfekt. Och jag behöver egentligen inte se liksom vad som kommer härnäst. Så jag är jättesugen på Ghost of Jutai. Helt med på noterna.
Jag tror ju att jag kommer försöka att spela Ghost of Tsushima innan Ghost of Jutai släpps. Faktiskt.
Du kommer gilla det. Jag vet att du kommer gilla det.
Ja, men alltså grejen var att när det släpptes 2020 så var jag liksom inte så jättesugen, för att alltså det var någonting med liksom det här att okej, det kanske inte nödvändigtvis liksom pluppar på kartan, men det är liksom det här intuitionsbaserade, liksom att man ska följa rävar och vinden eller vad katten det var man skulle göra. Och jag tror liksom att jag är så ärrad av liksom tanken på typ Breath of the Wild och liknande, att jag kände att det här kommer nog inte vara någonting för mig om jag ska liksom behöva försöka så här lista ut vad katten jag ska för någonstans. Jag föredrar ju faktiskt när man får lite mer tydliga riktlinjer, men det kanske är mycket mer.
Då kan jag lugna dig och säga att detta är alltså inte i närheten av vad Breath of the Wild eller Elden Ring är, där du liksom får minimalt med information om vad du ska. Du vet exakt vad du ska hela tiden. Och det
är skönt att veta.
Det är allra högsta grad pluppbaserat. Det är bara att liksom pluppen råkar vara en räv som du sen följer i 20 meter. Liksom.
Ja, okay.
Och istället för waypoints på kartan så har du vinden som visar vart du ska. Och det är, liksom, det är en aspekt av vad jag menar med liksom att det dryper av stil. Att det liksom gör sig bort med all sån liksom den ytliga skiten som man är trött på. Och försöker förmedla exakt samma information som vi har i alla de här typerna av spel. Fast på ett mer inlevelsefullt sätt.
Mm.
Så att du kommer aldrig gå runt och undra vart du ska i det spelet.
Jag kommer inte ihåg exakt mer än det, liksom varför jag inte spelade 2020. Men sen så blir det ibland så, det har jag och Jimmy tagit upp tidigare, att sedan vi liksom flyttade ihop, vilket blev liksom där våren 2020, lite per automatik egentligen på grund av covid, då ser vi så mycket av varandras spel att det är väldigt lätt att känna att men nu har jag ju sett det här, jag behöver inte spela det själv. Eller även att man vill spela någonting så känner man liksom att men nu har jag sett allting som det här spelet har erbjuda. Så ibland så kan det bli att man alltså, blir lite förblindad av det. Så jag tror liksom att jag hade sett så himla mycket av Ghost of Tsushima innan den släpptes. För Jimmy fick det typ 4 veckor innan lanseringen.
Ja, jag hade det månaden innan lanseringen. Var asfett.
Men det är också någonting med Ghost of Jutai som jag tycker liksom ser ännu mer kittlande ut. Alltså rent stilistiskt tycker jag att det är liksom ytterligare alltså mer stilfullt. Så
ja, men som sagt,
jag har ju laddat ner Director's Cut av Ghost of Tsushima till PlayStation 5, så att det är ju redo någonstans. Men jag får se om det liksom blir kanske då mot jul när man kanske har lite mer spelrum så att säga.
Ja, du har tid på dig.
Jag är så inne i liksom den här historiska Japansvängen nu, för jag håller på och läser Vagabond som handlar om Miyamoto Musashi som var typ så här samurai slash filosof, och liksom hans resa baseras på en bok som heter Musashi Så nu är jag helt inne i den här samurai-grejen.
Samurajer är så jävla coola. För att
det kom liksom rätt i tiden. Jag bara yes.
Kanske ska spela Rise of the Ronin?
Nej, det kommer nog inte jag.
Men samurajer är ascoola för att de är liksom, de är verkligen manly men. Liksom. Bara så, vi dör utan att liksom pissa ner oss. Och vi
ja, fast har... de är inte grisigt manliga på det
Nej,
sättet.
Nej, men det är det jag skulle säga. Här, typ, det är det jag skulle komma till. Men de är också extremt schamponerade. Och liksom de skriver dikter liksom, och de är liksom in touch med spiritualism och fåfänge och liksom att det yttre har liksom sånt som liksom du vet moderna manly men hade sagt åh vad bögigt liksom. Det var samurajer och jag älskar den dualiteten av liksom bara typ blodtörst och bara liksom krig och ifall jag råkar prutta i sällskap så tar jag livet av mig på plats liksom. Alltså verkligen nej, helt liksom bara nonchalanta.
Din heder.
Ja, precis, helt nonchalanta liksom bara, alltså döden skrämmer mig inte ett skit. Och liksom perfekt friserad och liksom jag ska och liksom tvättad och liksom visst man är proper och som sagt skriva dikter och sånt skit.
Och för protokollets skull så säger vi inte nu att samurajer var liksom typ peak civilisation liksom att det var nej, så här, det fanns inga inte. Problem utan det var
nej,
bara
nej.
Bara liksom man tänker nu liksom ja men så här, det är en jävligt skillnad på typ samurajer hur de porträtteras i Ghost of Tsushima och hur vissa tycker att typ Andrew Tate är.
Ja, precis. Och jag menar alltså samurai, alltså men det här är ju länge sedan. Liksom. Alltså, ja. det var inte direkt en PK-tid heller. Och jag tycker att den serien
Shogun?
Shogun heter den, precis. Gjorde ett bra, liksom, för att det här var bara, alltså det här är rätt fucked up, liksom, en, hur de här människorna lever och hur kvinnor lever. Nej, jag bara tycker att det är jävligt coolt liksom dualiteten i liksom de här gruffa männen som stirrar döden i vita ögat men också är väldigt in touch med vad som skulle kunna beskrivas som feminina grejer.
Jag rekommenderar verkligen folk att om liksom är sugna på läsa om samurajer och sånt, så om man gillar manga då, så att läs Vagabond. Och du kan också läsa Lone Wolf and Cub som också är skitbra, som också handlar om samurai.
Blue Eye Samurai är bra på Netflix.
Ja.
Ja, det är den är faktiskt riktigt bra. Så 3 tummar upp för Jotei.
Ja, jag ser skitmycket framåt och just liksom att man har för, alltså vi vet inte så mycket om storyn att den här utspelar sig vad är 300 år senare eller någonting.
Ja, och man är ju också kommer förmodligen vara ute på någon hämndhistoria och det kommer utspela sig i norra Japan runt Hokkaido-trakten då.
Det verkar som att hon som heter jag har inte hört vad hennes karaktärsnamn är, men huvudrollen liksom att hon verkar vara mer av en ronin eller liksom någon som inte är affilierad med en klan eller någonting.
Det känns väl lite som så här ensamvarg vibbar.
Hon heter Atsu.
Atsu, ja. Ja, men det är Blue Eye Samurai liksom som i liksom förutsättningar att det är en kvinna som är en vandrande samurai.
Det fanns ju en sån bild liksom på att det var typ en krigare som var liksom eftersökt eller jagad. Den fick jag liksom väldigt mycket så här Blue Eye Samurai vibbar av.
Mm. Just det, så musköter såg vi i trailern. Så att ja, hoppar man fram 300 år så är jag säker på att liksom att det är mer kontakt med liksom västerländsk.
Jag antar att det kommer finnas någon ganska alltså stor konflikt med det också och så där så
ja. Det är right det ska, för
det ska bli riktigt spännande.
Ja, det var ju verkligen på tapeten i Rise of the Ronin när jag spelade det och det utspelar sig andra halvan av 1800-talet.
Det här är 1603. Var det något annat på State of Play som ni tyckte såg spännande ut?
Jag försöker minnas vad de visade på State of Play förutom Ghost.
Ja, alltså både du och jag, Jimmy, var väl lite intresserade av Fantation.
Ja, precis. Det är ju från Final Fantasy-skaparen. Hans senaste spel då, det kom ju på Apple Arcade för flera år sedan. Jag tror det första episoden var typ 2021 och sen andra episoden släpptes för året därpå. Om inte förra året kanske eller mer. Men det har ju liksom varit fast på Apple Arcade och nu kommer det till konsol då i december. Så det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
Ser väldigt häftigt ut, rent stilistiskt.
Ja, för det har ju de här typ... alltså liksom alla miljöer i spelet är ju uppbyggda av miniatyrer som har skannat in. Precis som Harald Halibut som jag spelade tidigare i år. Men sen så är ju liksom karaktärerna i 3D-animerade.
Ja, så det ska bli kul. Kolla på en... så här summering här och jag är lite sugen på både Hitman VR och Metro VR VR. Och just det, ja, Horizon Remastern utannonserades liksom historiens mest efterfrågade remaster. För till och med liksom, det kommer jag när Last of Us Part 1 utannonserades. Och jag bara, det här är typ den onödigaste liksom remaster/remaken någonsin. Men till och med då så var det i alla fall, okej, liksom rent grafiskt så är det ju definitivt liksom en märkbar skillnad.
Tvåan tyckte jag kändes mer onödig liksom.
Jo, men även där så fick vi i alla fall, okej, här har vi liksom ett nytt roguelike läge till. Och massa cool såhär director's commentary och skit. Jag vet, alltså just den här remastern känns verkligen...
Det är alltid trevligt.
Ja, och jag vet inte ifall Horizon remastern har något sånt, men jag tror inte det eftersom att inget har nämnts. Så att det de sa liksom att vi ville få upp detta liksom till en grafisk ska man säga comparable med uppföljaren. Men jag tycker att alltså Zero Dawn
ser... De har gjort den så att de har 10 timmar av nyinspelad dialog och lite sådana grejer, så de har ju fräschat upp det.
Ja, men precis. Och sen så var det ju alla bikaraktärerna, framförallt sådana som hade extremt små roller, de såg ju faktiskt inte lika bra ut och lät inte lika bra heller, så att jag antar att man kanske har putsat lite på hela den biten, för att man märkte ju jättetydligt i Forbidden West att även i sidouppdragen så såg karaktärerna liksom otroligt väl utförda ut, trots att det liksom bara var ett litet sidouppdrag mitt ute i ingenstans mer eller mindre.
Ja, deras men, liksom, ska man säga, genererade alltså ansiktsanimationer och grejer som inte är liksom förrenderade. De såg ju betydligt bättre ut i Forbidden West än i Zero Dawn.
Ja, alltså det är ju flera klasser högre. Sen så liksom den generella stilen och alla tekniska aspekter liksom så i Zero Dawn är ju faktiskt till en väldigt hög standard än idag, och då är det ändå liksom 7 år sedan det spelet släpptes. Det känns ju kanske inte som att det är så länge sedan, men det är ju faktiskt spelmässigt en ganska så lång tid. Sen så känner jag ju personligen inte att det är någonting jag direkt kommer kanske spela på studs i, med att jag tog Platinum i spelet för 2,5 år sedan, precis innan Forbidden West. Då kommer jag hellre förmodligen återvända till Forbidden West.
Det lustiga är ju liksom att de släpper ju remaster nu ju i... Den kommer nu i december, november?
Zero Dawn?
Ja, precis.
Oktober.
Ja, det kommer till oktober. Men sen har du ju Lego-spelet som kommer i november. Så är det. Och de båda har ju liksom avhandlat i första spelets story. Vilket känns lite lustigt.
De kommer ju vara annorlunda nog rent gameplaymässigt, att det inte spelar så stor roll.
Jo, ja, precis, men det är ändå så här att vi återvänder till, för att det är annat om, säg att Lego Horizon hade varit liksom en unik story, liksom att det är ingen så här återberättare av första spelet, utan det är liksom, det är bara en spin-off i Lego typ. Det var det som känns lite märkligt.
Positivt är att om du äger originalet till PS4 så behöver du bara betala varje 100 spänn. Vilket var också det som räddade Last of Us 2. För jag hade inte betalat 800 spänn för det.
Nej, absolut inte.
Och det tycker jag också är en bra grej. Liksom. Att man får lite extra godis för en liten peng när du redan har köpt det.
Kommer jag någonsin spela om Zero Dawn så är det den nya fräscha versionen jag kommer att liksom lägga till en liten extra peng för.
Ja, men de dubblade priset på Horizon-spelet.
De har ju fått skit för det, men samtidigt så... Alltså jag förstår ju hur de tänker.
Ja, absolut. Man kan förstå det. Man förstår ju tanken bakom,
för annars, givetvis. Ingen hade ju köpt remastern liksom, ifall man bara kan köpa PS4-versionen för 200 spänn och så uppgradera den.
Jag vet, men ändå.
Men det är också... Ja, det är lite sån liksom... Någonting de behövde att göra rent affärsmässigt. Och så får de bara liksom svälja kritiken för det liksom. För att
vad gör man? Men det är så att har du inte köpt Horizon än så... Då har du inte köpt den. Liksom. Och det påverkar ingen av dem som redan äger spelet heller.
Man har haft 7 år på sig.
Men det är ändå, jag tyckte ändå det var rätt roligt.
Hur sugna är ni på Lake House förresten?
Jag vet inte. Jag var inte jätteförtjust i förra expansionen av Alan Wake 2.
Jag har inte spelat dem än. Men,
de var ju liksom... Det var så här, okej. Okay. Det var väl en rolig idé, men jag tyckte inte att det var något speciellt.
Jag har inte hört jättemycket superbra om det. Och jag tror att
men
det
är ändå 80-85 på Open Critic.
Ja, jo.
Även. Så att det är liksom, de har recenserat bra i alla fall.
När jag såg trailern så kände jag bara, åh gud vad jag inte gillade Control stilistiskt. Med liksom bara livlösa kontorslandskapen.
Mm.
Jag tyckte att det var spännande i början, men... Det var ju en stor anledning till att inte jag spelade klart det. Det var ju liksom att jag tröttnade på det efter ett tag. Och kände att jag tyckte inte riktigt funkade för mig på det stora hela.
Ja, jag vet att jag är typ en av få människor som inte tycker att Control var Remedys bästa spel vid det.
Ja, jag håller absolut med. Jag tror vi alla här var förvånade över hur omtyckt det var med tanke på typ att de har gjort bättre spel.
Jag tror att hade det varit ett Xbox-exklusivt spel som Alan Wake 1 och Quantum Break innan det, så hade det inte haft samma genomslag. Bara för att publiken är mindre.
Ja, precis. Och, men så är det.
Jag menar inte det liksom för att allting Xbox... får dåligt betyget. Bara liksom för att en helt ny publik fick liksom smaka på Remedys briljans. Liksom.
Exakt.
Och,
hade Quantum Break släppts på PlayStation också så tror jag att folk hade liksom haft större liksom sett, men det var ju bra. Liksom.
Absolut. Quantum Break är ju lite liksom den typen av spelupplevelse som Sony har specialiserat sig på i många år nu.
Mm.
Väldigt cinematiskt, väldigt storydrivet.
Mm. Det var en bra berättelse.
Ja, jag
har varit sugen på att spela det flera gånger.
Ja.
Sen blev det kanske lite upphåsat när jag recenserade spel på IGN i och med att det fick 10 av 10.
Ja, så bra är det inte, men...
Nej, jag skulle inte heller sätta 10 av 10.
Jag gillar ju tidsresebättelser också. Jag tycker att det är spännande.
Ja, och de gjorde det jävligt snyggt alltså.
Ja, det gjorde de. Jag tror att det som... När jag har spelat om det så har det liksom... Det stora kruxet har varit den här jävla tv-serien som de försökte baka in. Alltså det var ett misstag, känner jag. Det var ambitiöst, men det var ett misstag. För att man är klar med första kapitlet och så ska man då se 20 minuter av ett liksom så här typ lågbudgetproducerat liksom sci-fi drama. Och ingen av huvudkaraktärerna är liksom med där i den här tv-serien. Så att det är liksom som en väldigt separat grej, även om det givetvis spelar in. Och det liksom tar momentumet ut i det spelet helt och hållet.
Mm.
Och samtidigt vill man inte skippa det heller, för man vet att man kommer få reda på saker i den här serien som kommer spela roll i det liksom övergripande narrativet. Men jag kommer spela båda expansionerna så småningom. Men jag kan inte säga att jag sitter där och liksom exalterad när jag såg trailern.
Nej. Ja, det var ju det stora.
Jotaro var definitivt det stora.
I synnerhet i och med att det var liksom en avteckning också.
Ja, ja, precis, precis, precis. Så att det var, men annars var det lite smått och gott.
Stalshoven.
Vi fick se mer liksom av Dragon Age och lite så. Så att det var kul att VR inte känns helt dött.
Ja, bra månad på PlayStation Plus också. Alltså, ni som inte har spelat Dead Space än borde definitivt göra det nu när det blir gratis. Ja.
Dead Space. Sen kan ni också sörja över att vi inte får någon mer Dead Space.
Ja. Det sålde inte... Jag vet inte exakt vad det sålde, men det skulle tydligen ha sålts.
Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Alltså, vad liksom... Eller ja, det som har hänt i industrin, det är det att det finns så stora spel att det är det enda du behöver spela.
Oh,
jag tror att det är typ Fortnite och Siege och alla de spelen, de äter upp så mycket tid av folk så att de liksom inte behöver köpa något nytt.
Ja, och det liksom, går inte att göra ett spel som Dead Space Remaken billigt. Det, är liksom, det kommer kosta massor av pengar att göra en sån grej.
Ja. Och det är liksom så här, och varför ska du liksom slita dig från att skjuta andra folk, alltså andra motspelare för att gå och skjuta liksom aliens i ett annat spel om du inte liksom är jätteintresserad av typ en... Alltså, att vi är ju liksom inte... Det är inte majoritet vi som spelar liksom allt möjligt. Och bara såhär, ja. Så det är svårt.
Det sista grejen som jag höjde ögonbrynen lite över var Hell is Us.
Mm-hmm.
Stilistiskt ser det spännande ut, men jag vet inte riktigt. Det verkar vara någon typ av action-äventyr.
Blanda lite högteknologiskt med typ fantasy-element och sånt. Ja, så det ser ut som sticker ut lite.
Jag sa det att det ser ut som en typ Death Stranding-karaktär fast i en fantasy-miljö. Det först kändes lite weird. Men det ser väl välgjort ut så att det kanske blir någonting, jag vet inte.
Vi får se. Vi får se. Men ska vi lämna Tokyo Game Show en timme in i programmet?
Kan vi göra.
För vi har väl spelat lite... Jag vet inte, har du spelat Zelda, Oliver?
Nej.
Varför inte?
För att jag hatar kvinnor. Och man spelar inte som Link. Nej.
Varför har du inte spelat Zelda?
Jag hade varit mycket mer intresserad om detta var ett 3D-äventyr.
Jag fattar.
För att jag har liksom sagt att jag tyckte det var jättespännande att spela som Zelda i ett liksom stort äventyr, typ som Tears of the Kingdom eller bla bla. Men nu fick vi någonting som ser betydligt, jag vill inte säga billigt, men ni förstår vad jag menar.
Det är inget 3D-äventyr kan man säga.
Nej, liksom... och jag har alltid föredragit Zelda i 3D. Framför 2D. Och det betyder inte att jag hatar Zelda i 2D. Jag tycker att A Link Between Worlds är kanonbra. Och jag tycker att remaken av Link's Awakening var mysigt. Men inte så, så pass mysigt att det bara, åh, jag måste ha ett spel till i den här stilen. Och det ser också ut att vara ett spel som verkligen, verkligen kommer till sig rätt ifall man är riktigt kreativ. Och jag är kanske inte nödvändigtvis den mest kreativa även.
Så man behöver inte vara så kreativ i Zelda Echoes of Wisdom som man kanske kan tro.
Nej, men det kanske är roligare om man är kreativ. Liksom. Jag vet inte.
Ja, både ja och nej. Alltså, jag tror att...
Okej, okay, så sälj in mig på det här spelet, för du har spelat det, antar
jag. Ja, jag har spelat det. Jag har spelat.
Hur
jag
är kommit... Echoes of Wisdom?
Det är bra, skulle jag ändå säga. Det som tynger ner det... Eller så här... grejen med det här spelet är inte att Link blir fångad och det öppnas massa rifts i Hyrule och då är det Zelda som kan rädda Hyrule den här gången liksom. Så kungen hamnar också i den här riften och du blir anklagad för att det är du som är orsaken till att liksom ha öppnat upp alla de här, så du fängslas och sen flyr du därifrån och sen så tar du liksom på dig Links kappa och så ska du försöka liksom rädda Hyrule. Men till skillnad från Link då som springer runt med sin liksom svärd och pilbåge och de här grejerna så har du ditt trollspö eller din stav. Där du kan skapa echoes av olika objekt och monster och sånt. Och echoes är egentligen kloner av vad som helst. Liksom sängar, det kan vara lådor, det kan vara stenar, det kan vara fiender, så här, fladdermöss, stora bokoblins och allt möjligt. Så att du använder de här för att ett, lösa pussel, två, slåss. Och när man kommer liksom till pussellösningen på det här så är det ju väldigt liksom roligt att man liksom kan försöka kombinera olika grejer. Eller ja, inte kombinera på sätt med Mario Tears of Kingdom, men liksom så att okej, men här använder jag en säng plus en trampolin och sen har jag det här blocket som åker upp och ner som jag liksom kan använda för att lösa pusslarna. Och det gör ju också att du kan liksom ta dig runt i världen på ett helt annat sätt, för att helt plötsligt är den här väggen som du annars inte hade kunnat komma upp till, den kan du liksom, nej men jag kan se vad som är här uppe nu för jag kan ta mig över här. Det gör det liksom att man är väldigt engagerad i att liksom ta sig runt i världen och liksom lösa pussel på det sättet. Det gör det väldigt roligt, och speciellt när man liksom låser upp fler olika grejer och kan liksom använda sig av liksom, så att det jag använder mest nu till exempel, jag har ett molnblock som man kan hoppa på, men står man på det för länge så går det sönder och så, men du kan liksom sätta det i luften var som helst, till skillnad från typ en säng som måste ha kontakt med liksom en markyta, och sen så kan du liksom bygga upp över det. Och då har du liksom en liten filur som heter Try, som då har energi som du använder för att bygga de här grejerna, så att Try har liksom olika trianglar som följer efter den, och olika Echoes tar olika mycket trianglar, så att säga. Så det är liksom din resurs som du måste hantera för att kunna bygga saker. Och det får du mer av under spelets gång. Och sen har du också, du kan också ta tag i objekt med någon typ sån här magisk stråle. Och så kan du liksom flytta på objekt på det sättet, eller liksom låta dem liksom röra sig, och sen så sitter du typ fast kedjad i den så att du rör dig med den. Så tar du till exempel en plattform som åker höger och vänster över ett gap, så kan du liksom kedja dig fast i det blocket så att du också åker över. Vilket man också använder till att lösa pusslarna med. Sen så kan du också ha svärd och pilbåge. För att du har också en energimätt, så du typ förvandlar dig till en svärdsmästare typ, kan man väl säga. Mm. Och sen så kan du använda svärd och pilbåge och sånt, men det tar energi. Och när den mätaren är tom så förvandlas du tillbaka till Zelda igen. Och det är liksom, den här mätaren laddar liksom inte upp under tiden du inte har igång, utan då måste du liksom hitta, precis som du hittar typ hjärtan för att få tillbaka HP, så måste du hitta liksom de här grejerna för att få upp den här energimätaren igen, så att det är också en resurs du måste hantera, vilket gör att striderna mer eller mindre är verkligen spelets svaga punkt, för att ofta är det så att ja, men jag vill inte slösa min energimätare nu med svärdet, så jag tar fram liksom en bokoblin eller en fladdermus eller vad som helst för att de ska slåss åt mig. Och ibland så är det typ som, alltså man stirrar på de här jävla AI-gubbarna och de ska försöka slå varandra, och man bara, alltså snälla någon. Det hade gått så mycket fortare om jag bara kunde gå dit och klubba ner dem själv, du vet. Och det är inte som att spelet har lite strider heller, utan det är som ett fullgott Zelda.
Ja, och i vanliga Zelda-spel så visserligen så är striderna inte särskilt spännande där heller, men det går snabbt och det är liksom, du går in, ja, och man kan liksom, de här liksom slime-monstren och så är de borta och så kan du,
ja,
fokusera,
så är det
på
klart. Ja, och jag ska inte säga att det är liksom ofta heller jag sitter och irriterar mig på att min liksom riddare här inte vill slå den fienden jag slår, men när man hamnar i situationer där de säger att men nu måste du slå på den här, så kan du inte bara liksom slå, eller när man har typ någon så här laserskjutande fluga som flyger ovanför och den missar hela tiden, och man så här, alltså snälla någon.
Den här energimätaren du, ja, nämnde, hur går den upp liksom med tiden? Eller?
Nej, utan man samlar, det är också resurser man samlar för att den ska liksom gå upp. Precis som i hjärtan typ, så är det en
då
annan.
Blir man mindre, då blir man mer liksom sparsam i hur man använder det.
Yes, exakt. Ibland är det bara så att okej, visst, jag skulle kunna förvandla mig till svärdnings och slå ett svärd, men jag kanske kommer till en boss snart och då vill jag gärna ha
svärdnings.
Kunna använda svärdet liksom, istället för att liksom vara förhindrad av den orsaken. Så att striderna kan bli ibland frustrerande på grund av att det är så att jag måste döda den här och jag måste använda den här nu och det tar tid. Samtidigt kan det vara ganska kul att kunna typ lösa pussar samtidigt som man har sina minions och slåss åt den. Man bara, ni slåss det här och så kan jag liksom sitta och lösa här istället. Så då är det bra, så det går lite ett. Men samtidigt så att nej, det är liksom inte riktigt.
Är det strukturerat som ett liksom vanligt sätt att du har liksom dina dungeons och så går det från.
Japp.
Är de i en viss ordning du får göra dem som är gammalt eller mer som.
Nej, det är faktiskt. Här också öppet, så hela kartan är ju öppen för dig på en gång, så du kan ju gå i princip var du vill. Men så
är det
först
en ny
du
karta?
Får.
Eller är den tagen direkt från Link Between Worlds, eller säga Link's Awakening?
Nej, det är en ny version av Hyrule som är väldigt inspirerad av typ A Link to the Past och de spelen. Okay. Men det är en ny karta. Och när man börjar spelet så har du typ, ja men du kan gå antingen till västerut eller österut. Och sen när man liksom, när man klarar de tre första templerna, sen så har du liksom tre olika ställen du ska gå till. Och så får du ta dem i vilken ordning du vill. Och så kan man träffa, liksom, göra sidequests och allt sånt och liksom samla på sig grejer. Så att det är ju liksom, man ser influenserna av Breath of the Wild och Tears of the Kingdom i det här spelet. Speciellt liksom också med det här typ Echoes du kan använda. Du får den här liksom långa jävla listan på alla grejer du kan göra. Och den är ju liksom, den kan vara jobbig att ta sig igenom. Mm. Sen så kan man ju sortera då så här, vilken har jag använt mest, vilken var senast jag använde, vilka är det nyaste jag använt och lite så. Så att det underlättar. Men det är ändå så här att det är väldigt mycket menypillande liksom, när man ska bara säga, nu måste jag vända det här. Så bara, fan, jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här pusslet. Nu måste jag bara kolla i den här listan vad jag har för någonting, så jag kan komma på någon ny idé.
Ja.
Och gå igenom. Och det är liksom, det finns tre olika, jag har tre olika sorters sängar. Jag har fyra
krukor. Behöver man verkligen det är liksom tre massa olika som sorters sängar? Räcker inte med en säng?
Jag tycker att det räcker med en säng. Eller typ att man har så här, att hittar jag en annan säng som är bättre än den första sängen, så kunde den ha uppgraderat till den. För så är det med vissa fiender. Du bara, ja, men nu har du låst upp level 2 av den här. Och så har du liksom den.
Ja.
Men det är bara att olika grejer kostar olika mycket energi också.
Mm.
Så att när det kommer till sängarna, så varje säng kostar olika mycket. Och det är bara det för att du kan sova i sängarna för att få tillbaka HP. Så att det är liksom lite sådana grejer. Och det är lite frustrerande.
Oh. Alltså jag uppskattar och respekterar ändå att man har tagit vara till. Liksom, okej, vad är Zelda som Link inte är? Och då kollar man liksom med Link, så är det The Courage och bla bla. Och hon är Wisdom. Och okej, hur gör vi detta till en mer liksom cerebral upplevelse?
Mm.
Så att Zelda får liksom stå på sina egna ben och på sina egna meriter. Snarare än att bara här har du... ditt svärd och din pilbåge och din boomerang, fast du har kört Zelda skin i princip.
Ja, det tycker jag också är jättebra att man har gjort. Men de vågar ändå liksom inte släppa svärdet och pilbågen, liksom, eftersom man kan bli det, man kan förvandla sig till den här. Liksom. Så att man har liksom hållit lite kvar det. Och jag hade nästan sett att hade vi kunnat lösa det på något annat sätt, så hade det faktiskt varit helt liksom eget. Samtidigt är jag glad att jag har det, för att ibland är hon så jävla trött på att se AI slåss mot varandra och man bara såhär, det här är hjärndött, ja, typ.
Och jag tror att även liksom, den grafiska stilen på spelet, att något som hade hjälpt mig liksom att känna att liksom det här spelsuget är också att, okej, även om det är 2D, gör det i alla fall till någonting som är väldigt distinkt för det här spelet, liksom den grafiska stilen, för att det ser exakt ut som Link's Awakening. Grafiskt. Ja.
Och det stör inte mig, för att jag älskar hur Link's Awakening ser ut. Så att jag hade typ gärna, jag kommer ihåg när Link's Awakening kom ut, jag bara, skulle de göra en remake på Link to the Past, så hade det kunnat se ut så här och jag hade varit nöjd. Sen så körs ju spelet inte jättebra på Switch. Det är liksom det. Jag har ju samma problem som Link's Awakening hade, och det är jättesynt, även om man vänjer sig. Jag är inte så känslig liksom för att nu är frameraten sämre, så att nu är det ospelbart typ. Men det hade ju också inte gjort någonting om det hade varit smooth hela vägen.
Alltså det är ingen dålig stil, alltså jag tycker att det ser bra ut, men jag tror att det är liksom en grej som gör att det känns mindre som en liksom essentiell del av Zelda-serien, helt enkelt för att det liksom påminner så mycket om någonting som kom förut.
Jag fattar. Men en sak som också är positivt med liksom det här att de har Echoes och det, istället för liksom att som i traditionella Zelda då det var att du hittar ett nytt item i en dungeon och sånt, är att de har ju liksom, de kan ju, de olika grottorna är fortfarande liksom centraliserade kring en idé, men det är liksom inte heller som att du behöver ha det här itemet som du hittar tre rum in och sen så kan du ta dig runt i den här, utan det är ju verkligen så att okej, men här har vi en idé och vi använder det på olika sätt och sen är det upp till dig och se hur du kan lösa det med de verktygen som du faktiskt har samlat på dig. Så det gör att man kan liksom lösa dem.
Worlds, liksom. Som jag tycker funkade jättebra i det spelet. Som, jag kommer ihåg liksom, innan A Link Between Worlds och Breath of the Wild hade släppts, så började man höra intervjuer och Nintendo började snacka om att vi vill experimentera med att liksom göra så att alla dungeons är liksom, du kan ta dem i vilken ordning du vill och du behöver liksom inte ha ett särskilt föremål, liksom, det finns olika lösningar på, och jag började känna liksom att liksom, jag är väldigt fäst vid Zelda-formen liksom, och jag var lite motvillig till det till en början. Men det var A Link Between Worlds som liksom, vad ska man säga, fick mig att bli en believer på det. För att här hade vi ett spel som hade alla dessa olika dungeons, och det är inte helt fritt på samma sätt som typ Breath of the Wild där. Du kan liksom inte, det finns liksom ett set av dungeons som du måste börja. Du kan liksom inte välja vilken du vill direkt från början.
Nej. Så det finns... är samma här, jag kan inte gå till liksom det templet jag klarade senast, kan jag inte gå till först, även om kartan är öppen.
Så det fanns vissa restriktioner, men liksom generellt så liksom det var inte längre så att du fick pilbågen i en dungeon, och så var den dungeonen liksom helt designad kring okej, att nu har du en pilbåge. Utan du fick, liksom, du kunde hyra alla föremål liksom direkt. Och så liksom fick pusslen vara lite mer universala liksom, i sättet du angriper dem på.
Mm. Och det är ju ganska nice liksom, att kunna se hur mycket de kan göra med väldigt lite.
Ja.
För att det är ju samma sak i Breath of the Wild. Jag kommer ihåg också det. Så att, men du har aldrig dina abilities från början. Och man var så här, jag gillar ju också att hitta nya abilities. Men där var det liksom så att... Och visst, det svagaste i Breath of the Wild är ju absolut templen. Men liksom... sättet man kunde lösa på de här minigrottorna liksom var ju jättekul och liksom kunna ta sig runt i världen och sånt. Och det är väl det jag också känner, för att jag är ju samma sak som dig där, att jag tycker att 3D Zelda är alltid bättre än 2D Zelda, och det är bara för att jag tycker om att undersöka världen, och liksom det är liksom det äventyret du kan få i den en stor 3D-värld är inte riktigt samma sak när man ser allt uppifrån liksom. Och det är så även här liksom. Jag finner ju mer glädje att liksom utforska liksom varenda hörn i Tears of the Kingdom än vad jag gör liksom i det här spelet.
Mm.
Även om det är såklart mycket liksom lättare att ta sig runt och liksom hitta allting, men det är också mer begränsat på det sättet. Och det är inte så att jag går in i en skog och bara, oh my god, nu är den här skogen, vad finns det för hemlighet här? Den här bara, här är några träd, okej, nu får jag liksom ta mig runt här. Så det är lite annorlunda det. Men jag tycker ändå att det är väldigt bra.
Det är så bra där, hoppas på.
Jag hade nog hoppats på att man skulle våga göra lite mer med Echoes än vad jag har sett hittills. Liksom att, för att grejen med typ Tears of Kingdom, det här man kunde liksom sätta ihop sin egna grej, att man kunde göra sjuka saker och liksom man fick se...
Mm.
Alltså det var liksom folk har ju liksom byggt...
Typ, skit.
Ja, liksom det helt, så här kommer typ min så här death machine som bara typ strålar ut liksom över Hyrule. Och sen så kom jag där liksom, jag byggde liksom en hoverbike som gjorde att jag kunde ta... Alltså liksom sådana grejer skitkul. Jag ser ju inte riktigt det här. Man är mer begränsad i vad man kan bygga, man är mer begränsad i vad man kan göra. Och det är som Martin som skrev i vår chatt, som har varit också, han som brukar vara med och streama på oss runt jul. Liksom så här, men jag använder sängen fortfarande liksom, jag är i slutet av spelet. Och man säger, ja, det kan man göra, absolut. Och jag har ju också mina favoritobjekt som jag använder ofta. Liksom, att här är vattenblocket, för då kan man liksom simma upp och ner och liksom ta sig rätt enkelt runt. Liksom. Och jag hade gärna liksom önskat att man... Eller det kanske också kan vara att jag kanske inte är kreativ heller, men liksom mer galna lösningar. Att jag kan göra så här. Men samtidigt när jag liksom kollar, ibland, för att idag trodde jag att typ spelet hade buggat ur, så jag behövde kolla en guide. Och så såg jag lite hur de hade löst rum som jag hade löst tidigare. Och jag var så här, aha, ni gjorde så här, gud vad krångligt, jag gjorde det mycket lättare, till exempel.
Mm.
Liksom för att det kan man göra. Så att man kan liksom göra det mycket lättare för sig själv om man liksom hittar de här blocken som gör det lättare helt enkelt. Och sen kan man krångla till det ordentligt om man liksom... är lite för snäv i sitt tänkande också. Så att det är kul. Men ja, de betygen som har kommit på spelet kan jag nog hålla med om. Liksom man säger, det ligger väl på 85-87 nu liksom. Och jag tycker verkligen att det är liksom...
Ja, det är inget att fnysa åt.
Nej, verkligen. Det är ett jättebra spel, men det, liksom, det kommer inte riktigt upp i samma nivåer som liksom toppen av Zelda-spel idag.
Du säger,
och jag hade gärna sett ett 3D Zelda med Zelda i huvudrollen.
Ja.
Liksom så här... Vad hade de kunnat göra i typ Breath of the Wild / Tears of the Kingdom stuk med Zelda som inte har ett svärd? Utan hon har andra liksom grejer, och då tror jag verkligen att de hade kunnat få ut sin liksom kreativitet ordentligt. Dual wielded
tamponger.
Ja, precis. Det var exakt det jag menade, Oliver. Precis.
Det roligaste kommentaren jag läst på Loading, det var typ detta var massa år sedan när det var typ någon, jag tror till och med det var innan GTA 5 kom. Och man börjar snacka om liksom att ytterligare ett spel med bara män i huvudrollen. Och så var det någon som bara var, ifall du ska vara kvinna, vad ska man göra med det? Ska man dual-vila tamponger då?
det svagt. Alltså det är så jäkla konstigt också, vissa liksom så här. Men där ser man också hur de personerna tänker. Liksom, för de är naturligt att anse då att kvinnor är liksom under. Du kan liksom inte ha lika kul om du spelar som en kvinna, för att varför ska en kvinna ta upp en shotgun typ?
Nej, fan. Hon blöder en gång i månaden.
För det var typ samma sak som... Jag var så imponerad av musiken i Mario Kart 8. Och speciellt när första DLC:et kom ut, när det var liksom Mute City. Och jag tycker den versionen av Mute City är så jävla bra. Och jag skrev på Loading då också, det här också flera år sedan. Och bara, nästa F-Zero så måste det vara samma som gör musiken till F-Zero som det är som de ser till Mario Kart 8. Och då bara, nej, det ska inte vara en jävla bögsaxofon, det ska vara elgitarr. Och man bara, oh my god. Ja, så kan det vara.
Ja, men folk har svårt att liksom att släppa sin egen sinnesbild av hur någonting ska vara, oavsett vad det är.
Ja, men så är det ju.
Så är jag också, liksom. Jag är inte lika barsk i, liksom. Men det var liksom som vi pratade om när Nintendo snackade om det. Men vi kommer liksom att släppa formen lite och liksom öppna upp det lite mer. Och jag bara, nej, du vet.
Men samtidigt gnäller man också om man får mycket av samma. Det här är samma sorts som förut. Ja, när Skyward Sword kom, då var det så här att ja, det kommer vara Zelda igen. Och det var Zelda igen.
Ja.
Och då känner man liksom att nu något måste hända. Och då kommer Breath of the Wild som är liksom typ det bästa. Liksom. Så att man får bara vara liksom så här att förändring behöver inte nödvändigtvis vara bra. Men förändring är ändå bättre än att det ska liksom bli stelt och tråkigt och samma. Typ varenda Ubisoft-spel någonsin.
Gud vad peppig
är på GTA 6. Det ger inte Ubisoft tillräckligt mycket cred egentligen, för att Ubisoft testar massa olika grejer också. Men samtidigt deras största serier spelas exakt likadant, i princip.
Ja, men alltså det, när man kollar på dem liksom, alltså det som historiskt sett nu i alla fall de senaste typ 15 åren har varit liksom att det de kör på är det som har funkat liksom. Det är det folk har velat ha.
Men jag tror också det här biter med arslet, för jag tror det där, och vi ska inte gå in på en lång tangent här nu, men Ubisoft ligger inte bra till just nu.
Nej, de ligger alltså, riktigt risigt
liksom,
till.
De ligger riktigt risigt till, och de liksom de sätter alla sina kort på att Shadows måste vara bra, det var därför de försenar också. Och det är på grund av att, vad har hänt sedan de släppte första Assassin's Creed? Det är liksom så att Assassin's Creed har liksom tappat, eller de har liksom inte samma stjärnglas som de har haft tidigare, och nu börjar det bli problem för dem. Det är lite samma sak som Microsoft har gjort. De har liksom satsat alla sina sina pengar på Halo. De har satsat alla sina hästar på Halo. Och det har inte liksom, okej, och vad händer om inte Halo går bra? Och då är det svårare liksom. Nu har inte Halo varit liksom toppen av isberget sen typ Reach. Eller jag liksom, egentligen sen Halo 3 då, men det har liksom, sen dess har det ju dalat. Och liksom, om man inte bygger upp med något nytt, om man bara tror att samma sak om och om igen kommer funka, då är man ute i trubbel alltså.
Ja, jag kollar på börsen här på Ubisoft och bara i år har de liksom droppat, eller på ett år har de droppat 67% i värde.
Ja, och det är liksom så att Prince of Persia remaken, den på Sands of Time, den liksom, den har försenats ett länge. Det är länge sedan vi såg Beyond Good and Evil 2. Vi har inte sett Splinter Cell remaken, och den känns också som att den har inget datum internt. Vad senaste rykten, så att det liksom, vad händer där? Och så har du liksom, då har Assassin's Creed som har kommit, och sen så bettar de på Avatar. Och jag vet inte riktigt, vad är publiken för att se ett avatarspel snarare än de som gillar att se avatarfilmer?
Ja, men det är roligt för att liksom Avatar är typ, alltså varenda jävel går och ser de filmerna på bio, men det är ingen som är liksom ett fan av Avatar, du vet.
Nej men det är precis, det är liksom inte så wow. Där vänt.
Och sen
så,
vilt framgångsrika på bio.
Och så kommer Star Wars Outlaws i en tid där Star Wars inte är liksom det hetaste längre, för att vi har fått så mycket Star Wars. I alla möjliga former, så att det är liksom, det är några liksom lite mindre bra affärsbeslut som har lett dem fram till det här. Och så har man liksom,
och både Avatar och Star Wars är liksom samma mall som allt annat Ubisoft liksom.
Yes, och det är det. Och sen är det också en del att Ubisoft är så att vi vet att när Ubisoft kommer ut så kommer deras spel på rea ganska snabbt. Så varför skulle du köpa det då dag ett? Så det är massa så problem med det.
När det gäller Ubisoft tycker jag ju att de mest intressanta spelen har ju varit de här lite mindre projekten. Alltså om vi tar till exempel båda Mario plus Rabbids-spelen, som ju liksom är väldigt annorlunda i hur de ser ut och spelas, och dessutom är liksom ett väldigt speciellt samarbete där med Nintendo. Och sen så har vi till exempel Prince of Persia The Lost Crown, kom också lite grann från ingenstans, alltså visst vi hade ju sett det typ ett halvår tidigare, men det tycker jag ju verkligen hade någonting.
Ja, det är jättebra.
Och nu är det ju ganska så länge sedan förvisso som det spelet kom, men Child of Light också. Alltså det ser ju ut som liksom man tänker sig ett klassiskt indie-spel, men det är ju också Ubisoft.
Mm. Och vad heter det andra UbiArt-spelet?
Valiant Hearts.
Valiant Hearts, precis. Ja, så historiskt sett har Ubisoft inte liksom, ska man säga, ryggat bak från att testa nya grejer.
Det bara... Nej, och det gör de ju även med sina kända serier också. Det är inte som att Assassin's Creed inte har testat massa olika grejer. Men det är bara det att i grunden så känns det för lika. Och de har så himla mycket anställda nu också. Så det är liksom, de har vuxit så stort så att det är inte hållbart för dem. Och det hörde jag en annan podcast som pratade, men det är någon som skulle köpa Ubisoft. Och så att den som köper Ubisoft måste också sparka en jäkla massa människor. Förmodligen. Mm. Och då får man inget goodwill av.
Den som
av,
köper liksom. Ubisoft heter Microsoft. Så,
nej, jag tror inte Microsoft hade velat köpa Ubisoft. Inte efter den passion de behövde gå igenom med Activision och sen så de, och liksom sparka ännu mer folk. Det tror jag inte hade funkat. Men,
jag försökte vara rolig, men det fungerade inte.
Så att det ser inte bra ut för dem i alla fall. Och jag ser ändå fram emot Shadows, men det är liksom... Jag gillade ju inte Star Wars Outlaws jättemycket, kan jag säga.
Nej, inte jag heller. Inte jättemycket.
Och nu säger jag liksom, men nu är vi...
Fine.
Nu gick de ju ut också med att de ska fixa spelet och liksom göra om typ stealth-mekaniker och sekvenser och sånt. Och så är det också så här att, vad säger det till folk som inte liksom...
Det är, bara, men det är nästa... så dags nu.
Ja, men inte bara det, utan det är så här att, varför skulle jag köpa de nästa Ubisoft-spel dag ett om det ett halvår senare är mycket, mycket bättre?
Ja.
Vilket stämmer med många spel också, så det är bara vi som är dumma som bara har dagat 900 spänn. så att det...
Ja, fast samtidigt, alltså jag tycker att Star Wars Outlaws är ett bra spel. Alltså det är inget mästerligt spel på något sätt och jag tycker att det är kul att de liksom vågar gå mer på liksom smygarstigen. Men... problemet var ju att det inte kändes så polerat. Och om jag som spelade, jag vet inte vad man ska kalla det, innan dag ett till och med, känner liksom att det här fungerar inte så bra som det borde. Ska jag behöva vänta flera månader då på att känna på bättre smygande? Jag har inte riktigt tid med det.
Nej.
Sen är vi kanske liksom inte riktigt målgruppen, men samtidigt så känner jag ju att jag vill inte ha ett bra spel efter 4 månader om jag ska försöka spela det dag ett. Om de vill att man ska köpa ett spel dag ett, varför ska det då liksom inte fungera då?
Ja, alltså, så realiteten med liksom hur spel utvecklas och distribueras idag, så alla spel är bättre 4 månader efter release.
Jo, så är det. Men det är också,
klart att man måste lösa buggar och liknande, men alltså
det är också skillnad på att små justeringar än att liksom, nu gör vi om det här systemet. Typ Cyberpunk är ju också en sån grej.
Men det, liksom det är inte normen heller att liksom 4 månader så går man in och bara helt nytt ställt system, utan det är ju verkligen ska man säga, nödknapp. Liksom. Alltså Cyberpunk behövde liksom en overhaul för att de skulle liksom nå sin vision.
Det är typ ett nytt spel.
Ja, men Cyberpunk nästan. Borde inte ha släppts liksom, när det kom.
Men de kom till den punkten liksom att vi har inte råd att utveckla spelet längre. Typ. Och det...
Ja, nej. Så kan det också vara. Det, men, eller så här, Cyberpunk borde inte ha släppts till Xbox One och PS4. Då tror jag också att det har varit mycket bättre. Men jag vet att Amanda har bråttom iväg så att vi skulle behöva runda av.
Ja. Det är fine by me.
Men det har blivit lite dags för quiz som sista grej. Och det är jag som har gjort frågorna den här veckan. Och de är lite kopplade till Tokyo Game Show-ish. Ja, eller ish. Jag tog några spel som visades på Tokyo Game Show och gjort frågorna. Ska vi se. Så här frågan nummer 1. Monster Hunter har på senare år blivit Capcoms största spelserie. En drivande faktor har varit de bärbara konsolerna i Japan och att man lyckats få upp intresset i väst. Men till vilken plattform släpptes det första spelet i serien till? Är det A, PSP? Är det B, PlayStation 2? Eller är det C, PlayStation 1?
Jag vet den, tror jag. Nu ska vi se.
Jag tror att det är PSP.
Jag har skrivit mitt svar till det på Messenger.
Okej.
Men okay. Men eftersom att nu när du redan sagt det, jag svarar PS2.
Man svarar PSP. Och rätt svar är PlayStation 2.
Röv.
Röv.
Jo, men alltså jag vet att det har varit väldigt bärbart.
Ja. Ja, det har det faktiskt.
Det...
Men kanske framförallt 3DS.
Ja, första spelet kom 2004 i Japan.
Wii var en väldigt
Det var första, jag undrar om inte det var första gången det kom till väst. Det kom med Monster Hunter 3.
Ja, det är möjligt. Men, ja.
Jag köpte det till Wii.
Det var, Wii var ett väldigt stabilt hem för den serien.
Mm. Ja, men var det. Okej, men rätt svart jag håller där. Då har vi fråga nummer två. Fantasian som släpptes på Apple Arcade för några år sedan kommer till konsol i vinter. Det är Final Fantasy-skaparen Hironobu Sakaguchis senaste spel. Och när de skapade Final Fantasy var han väldigt förtjust i förkortningen FF. Men vad skulle FF stå för egentligen? Så att den här serien skulle inte heta Final Fantasy från början.
Är det
A, Furious Fantasy, B, Feria Fantasy eller C, Fighting Fantasy?
Vad var det andra alternativ, sa du?
Feria Fantasy.
Feria?
Mm.
Vad betyder det?
Så F-E-R-I-A.
Jag tänkte exakt samma sak, Oliver.
Jag tänkte gissa på föräldrafritt först, men det är det uppenbarligen inte.
Vad var det första?
Furious Fantasy.
Alltså, så här tänker jag. Feria, är det ett riktigt ord?
Jag googlar.
För att antingen så är detta liksom det hittepåord de tänkte på först. Eller så har du hittat på det.
Jag har bara hittat på ett ord.
Ja, och jag tror inte du har hittat på det. Så jag gissar på det andra alternativet.
Feria Fantasy. Ja. Amanda?
Jag vet inte. Det är ju verkligen det som sticker ut mest. De andra två känns ju lite mer barnsliga på något sätt.
Mer barnsligt än Final Fantasy?
Furious Fantasy,
ja, men alltså,
och...
Fighting Fantasy.
Alltså... Det finns ju hela många...
Det låter ju lite juvenilt.
Ja, men nu måste vi ha ett svar. Oliver har svaret.
Okej, okay. Men... Jag tror också att det kan vara ett sätt att försöka vilseleda oss. Jag säger Fighting Fantasy.
Rätt svar är Fighting Fantasy.
Oho, du har hittat på det.
Yes, Feria betyder att det är en dag i månaden där det inte är någon helgdag.
Mm. Ferie på svenska.
Det var det som lät mest likt. Typ, jag tänkte så här, det låter som någon så här bullshit man kunde hitta på sig för Feria Fantasy. Så bara, det har något med typ ingen kristlig helgdag.
Ja, du fick mig.
Mm, ja, men det var bra. Så att jag nästan började skratta när du frågade om jag hade hittat på det, om det är något ord. Jag tänkte jag kan inte säga någonting här. Okej, fråga nummer tre. I Astrobot finns det 300 robotar att rädda, varav 173 är från välkända spel. Men hur många olika spelserier är representerade i Astrobot?
Oj.
Bland de här bottarna då? Är det A, 107? Är det B, 86? Eller är det C, 128?
Hur många sa du? Det var 170...
Ja, 300 robotar totalt, 173 är från spelserier. Och det finns ju flera robotar då som är från samma spelserie.
Jag gissar
första. Kan du läsa alternativen en gång till?
107.
Är det 107, 86 eller 128?
Hmm. Ja, det var ju lite lurigt det där.
Vad sa du, Oliver?
Ja, 107 säger jag.
107, mm.
Gissa på 86.
Rätt svar är 107.
Röv.
Fan, tog du 107 för, Oliver?
Att det var rätt svar.
Ja, men det är inte du rätt.
Nej, men bara, alltså, för jag tänker, alltså, vi har ju de här liksom stora serierna där typ God of War och Horizon och Last of Us och Uncharted, där är liksom att det är typ 4, 5, 6 kanske till och med som dyker upp. Men de allra flesta så är det liksom att det är typ en eller två högst.
Så varför tog du inte 128?
Ja, det kändes för mycket.
Okej. Okay. Och de här 107, det var för att jag räknade i den listan, så det kanske inte heller är korrekt, men det var det mest korrekta svaret.
Så
jag
egentligen
kunde
är det 86?
Nej, det är inte. Det var betydligt fler. Utan de andra två hittade jag på 107, vad det jag räknade till. Men bra jobbat. Amanda fick ett poäng och Oliver fick två.
Åh, tack.
Hur står ställningen?
Amanda 26, Oliver 36 och Jimmy 37. Jävlar,
ja,
jag försökte...
Inga mer quiz i år.
Nej.
Ja, så det är jag nästa vecka, så kan du dra ifrån igen.
Ja, då kommer vi typ nästa bara Doom-quizet!
Amanda, du får ge mig en lista på spel som bara du gillar och Jimmy hatar och inte kan något om.
bara Steam Wars Heist.
Ja, Amanda sitter och... Men det lustigaste med Final Fantasy-frågan var ju det, för att jag vet att det är någon typ level/superp-artikel där de pratar om att anledningen till att det heter Final Fantasy är för att det var liksom... Det, tanken var att det skulle vara hans sista spel han utvecklade.
Mm.
Så jag tänkte basera frågan runt det, och så googlade jag och då fick jag upp den här grejen. Och jag bara så här, nu vet jag inte vad som stämmer, så det blir det här då. Fighting Fantasy var ju ett betydligt sämre namn dessutom.
Ja, verkligen.
Jag tror att nästa vecka så kommer, jag tror att alla mina frågor kommer vara Metacritic-frågor nästa vecka. Bara för att jag gillade Amandas fråga förra veckan.
Vilket skit. Då ska jag bara göra typ Pokémon-frågor från senaste generationen.
Men fan, så jävla många Pokémon-frågor du har haft.
Jajamän. Och de är alltid lätta.
Nej, det är de inte. Nu får du ju ge dig.
Min favorit är fortfarande så här, typ att jag tänkte att jag skulle
vara... Alltid jag som är sämst.
Jag tänkte att jag skulle liksom vara lite smart här. Jag tänkte, ja men smasha alla spel. Alltså, hur låser man upp Marth? Och då alla bara...
Jag gjorde det för typ 25 år sedan.
Ja, men fan, jag låste upp Marth flera gånger.
Ja, nej.
Ja, nej. Men... Det var allt vi hade för idag. Ni hittar oss som var på spelsnack.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns. Ni hittar oss i er favoritpodcast-app som Spotify, Apple Podcast eller RSS-flöden. Kommentera gärna på Spotify. För det är kul. Vi ser att ni kommenterar ibland. Kommentera på lönen.se. Och så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Hej då!
Puss i ömsken.
Sitt ner när jag pissar era jävla djur.